Hej.
Man får liksom titta lite så här. När man går in så ser man ju inte alla i ansiktet. Så det är så fint att få se er. Jag ska börja med att be. Tack Jesus att du är här. Tack att du är här. För att när vi samlas två eller tre ditt namn, då är du mitt ibland oss, Herre. Tack för att du är här, för att du vill möta oss var och en. Herre, nu ber jag för det som jag har förberett, men som jag hoppas liksom ska få vara ord från dig, Herre, den här dagen. Att det ska få vara föda för vårt liv, Herre. Kom, Herre. Kom med liv, kom med kraft och kom med din ande, Herre. Vi behöver dig. Jag lägger de här allt i din hand just nu, Herre. Gör det du vill av det. I Jesu namn. Amen. Flera av er var ju här förra söndagen då vi hade en, säger jag rätt nu? Jo, visst var det förra söndagen, vi hade kafégudstjänst. Nu är man så det här lite snurrig på tid. Men då hade vi en kafégudstjänst att vakna upp till liv. Och på borden så stod det små kaffekoppar där man sen fick plantera ett litet frö som fick symbolisera det som man ville i sitt liv skulle liksom få vakna upp till liv igen. Och tro det eller ej, men se här. Är det någon som ser att det spirar redan i en av kaffekopparna? Ja. Jag är lite nervös, för nu om det inte blir riktigt bra spirning så är det inte borde inte så mycket på fröt, utan det är att det är jag som ska sköta de här små kaffekopparna. Och än så länge har det gått bra. Men visst är det häftigt. Det är tydligt att det började gro och att det växer. Och tittar vi oss ut just nu så ser vi ju verkligen hur det växer och spirar. Jag tycker man blir mer förundrad för varje år när våren kommer och man får följa det som händer. Liksom ett litet under hur det bara kommer till liv. Och så får man vara med och se och förundras. Idag så handlar det om att växa i tro. Och ibland så är det ju svårt att se att tro växer på samma sätt. Man hade ju önskat att det skulle vara lika tydligt som när vi ser att det spirar så här. Eller hur? Hur ser man egentligen att tro växer i ens liv? Kan man mäta tro? Och ska man ens göra det? Det är frågan. När man börjar prata om det här att växa i tro, att mogna i tro, så kanske någon känner lite prestationsångest. Vad jobbigt det kändes. Växer min tro egentligen? Har jag kommit någonstans på min vandring? Men till dig skulle jag vilja säga de här lugnande orden. Jag tänker att tro handlar om ett formande av som Gud gör i våra liv. Och det är någonting som sker när vi håller oss nära honom. Det är ingenting vi kan prestera fram. För när vi förblir i honom, precis som grenarna på vinranken, när de sitter liksom i stammen, så bär den frukt. För att den liksom håller sig till själva huvudstammen. Och när vi förblir i Herren så bär också du och jag frukt. Så det är inget vi kan prestera fram. Utan det är en direkt konsekvens av att vi följer och vandrar med honom. Men det kräver ändå något av dig och mig. Jag tänker att få vara med och se att tron växer i våra liv. Det är att vi behöver tillåta oss att Gud får forma våra liv efter hans sons avbild. Att han får göra sitt avtryck i våra liv. Att vi ger honom mandat att korrigera och slipa på det som skaver. Och tillåta honom att lysa och ta fram det som är unket i våra liv. Så vi kan göra oss av med det. Att vi vänder vårt ansikte mot honom och tillåter att den här förvandlingen får äga rum. För många år sedan fick jag en bild när jag bad, och den återkommer jag ganska ofta till. Och det var att Gud, han var som en skulptör. Och vi var skulpturen. Och han som skulptör, han liksom jobbade med sin skulptur. Och karvade. Men inte som något slags hastverk. Utan det var med sån precision. Lätt på handen och så formade han sakta, sakta. Och det tycker jag är en sån vacker bild som jag gärna återkommer till. Det här formandet som Gud gör i våra liv. Och han är så noga. Han är så varsam om oss var och en. Han känner till vår historia. Han vet vad vi bär på för sår. Han vet vad vi bär på för längtan. Och allt det där tar han hänsyn till i sitt formande av att vi ska få bli mer lika honom. Så Gud som är skulptören som formar för att vi ska efterlikna honom allt mer. Men det är tydligt i Bibeln att det här att växa i tro, att mogna i tron, att det är ändå något som förväntas. Som författarna i Nya Testamentet förväntar sig av liksom den som följer Herren. Tron ser inte likadan ut i början som när man har vandrat ett tag. Och det tror jag ni är flera här som kan kännas igen vid. När ni började vandra med Herren så såg det kanske ut på ett sätt. Och idag så skulle ni kanske beskriva tron på ett annat sätt. Den kanske har tyngd. Den har fått djupare rötter. Ni har fått med erfarenheter som gör att ni tänker kanske lite annorlunda. Och ni skulle uttrycka er tro på ett annat sätt idag. I Bibeln så liknas ju det här med att man i början i sin vandring så är man som ett nyfött barn som behöver den andliga mjölken. Och sen efter ett tag så klarar man av det med den fasta födan. Det är en väldigt tydlig bild. Och i något avseende så kan man också få förstå att det är en liten frustration. Att ni borde klara av den fasta födan. Men ni är liksom inte redo. Ni behöver fortfarande mjölken. Och vi kan läsa i första Petrus brev 2:2. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Och i första Korintherbrevet 3. Och jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur. Till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, ej fast föda. Den tålde ni ännu inte och ni tål den inte heller nu. Eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För mig när jag har vandrat med Herren så har också det här blivit så tydligt. Det lilla barnet som ständigt söker bekräftelsen. Ett litet spädbarn behöver ju ständig närvaro av en vuxen. Som ständigt bekräftar dess behov. Man kan liksom inte lämna ett litet spädbarn många sekunder utan man behöver ha den vid sin sida. Och hela tiden på något sätt försöka läsa av. Och när barnet efterfrågar någonting så finns jag som mamma eller pappa. Eller vem det nu är som tar hand om barnet där nära. För att liksom bekräfta barnets behov. Efter ett tag, och då är ju barnet kanske några år. Då börjar den förstå. När man är ett år, då är det fortfarande så att mamma försvinner. Då är det som att, då finns inte mamma. Men så småningom så lär man sig. Att okej, mamma, jag ser inte mamma nu men jag förstår att mamma finns. Och på lite på samma sätt så tänker jag att det är när vi vandrar med Herren. Jag upplever att i min tidiga liksom vandring med Herren så upplevde jag så fort jag ropade på honom så svarade han mig. Alltså jag kände mig så där bekräftad hela tiden som ett litet barn. Och jag tror jag behövde det för att växa och bli grundad i min tro. Och sen kom den period när jag upplevde alltså jag ropade eller jag tyckte inte alls att Gud var lika närvarande men det var inte så att att det stod och föll med min tro. Utan jag visste fortfarande att han fanns. Men det var som att liksom, han inte bekräftade mig på studs. Och så kan det också vara som förälder. Vi kanske inte liksom. Mina barn kan vara sådär. Jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det. Och så är man såhär. Ja, men man kan ju inte få allting som man vill ha. Och jag tänker att det är lite samma sak i föräldraskapet med Gud och oss. Och sen i efterhand kan man ju se. Det är också så att Gud kanske har varit där hela tiden. Men. Det är jag som inte har registrerat honom. Eller, men också att jag har sett att han har svarat liksom, mig. Alltså att om hans sätt att tala till mig var väldigt tydligt kanske i början. så blir det på ett litet, har ändrat sig lite. Lite mer subtilt, men jag kan ändå urskilja honom. Och det tänker jag kan ske när vi har vandrat ett tag med Herren. Och vi litar på att han är där och går bredvid oss varje dag. Jag vill läsa med er från Romarbrevet 8 och vers 28. Till 39. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Den som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denna skulle vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och dem han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, överallt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek, Kristus Jesus, vår Herre. Och det som jag verkligen vill betona här är ju just det här. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denna skulle vara en förstfödde bland många bröder. Bestämt att formas efter hans sons bild. Och Gud på allt sätt som hjälper oss. Så vi kan tidigare läsa om anden som vädjar. Liksom, som vi suckar för oss. För vi vet inte alltid vad vi ska be om. Men att gå med Herren är ju en process av att ändå ta steg framåt. Att mognas. Att gå från spädbarn till barn. Till tonåring, som ung vuxen och som vuxen. Och sen blir man äldre. Och sen blir man pensionär. Och så blir man gubbe och tant. Och sen blir man, jag vet inte ja, vad vi har för ord. Och just den här mognaden, att vi går från en mognad till en annan. Ska läsa ett litet stycke från Pilgrim. Det senaste numret. Och ska vi se här. Och det är Ingmar Svantesson som har skrivit det här. Han skriver så här. Alla. Alla lever under kravet att mogna som människor. Att bli det vi är kallade till. Denna mognadsprocess rymmer ett mönster. Människan måste lämna något för att nå nästa steg och inte stanna i växten. Barnet måste lämna det barnsliga för att gå in i tonåren. Och tonåren måste lämna puberteten för att bli vuxen. Den vuxna måste bejaka ålderdomen för att nå visheten. Den som gifter sig måste lämna bundenheten vid sin egen far och mor. Och den som går i kloster överväger tanken på egen familj. När en närstående lämnar oss eller en olycka drabbar förändras de hittillsvarande livsvillkoren. Sådana fasväxlingar kan förvisso vara svåra och skapa ångest. Ändå är de ofrånkomliga och måste bejakas för att bli till välsignelse. Människan måste lämna och dö från det gamla för att inte förhindra den nödvändiga mognaden. Visst gör det ont när knoppar brister, det känner vi igen från dikten. Alltså det gör ont att gå vidare. Ibland så längtar vi efter det där. Ibland är det oundvikligt. Ibland är det en lång process som liksom värk och tänger i oss. Precis som det gör när man går in i puberteten och kroppen stretar på. Men det är något vackert att få mogna. Att få växa. Och det är också Guds mål med oss. Att vi ska få växa och mogna och bli mer lika honom. Det är hans mål att upprätta hela mänskligheten och skapelsen. Och han gör det genom helgelsen, genom lidandet och genom bönen. Vi pratar ju mycket om helgelsen i kyrkan. Kanske inte så mycket använder, vi kan inte det där ordet, men ändå att det sker en förvandling, en förändring, en process i våra liv när vi överlämnar oss till honom. När vi följer honom, när vi har sagt vårt ja. Och för mig är det ju nästan som att det kanske inte syns så här med mognad. Liksom, det spirar inte på det sättet, men mognad doftar tycker jag. Det finns en friskhet. Det finns någonting som är tilldragande med en människa som har mognat i sin tro och som också lever nära Herren. Och jag tänker också att det var den doften och den tilldragelsen som Jesus hade när han vandrade här på jorden. Som gjorde att det var så många som följde honom. Liselott Johansson, hon liknar helgelseprocessen i historien så här. Vid vita näsdukar, skriver hon så här. De vita näsdukarna fladdrar förbi som en sommargardin med vind från en annan årstid, med doft från en finare värld. De står för en inbjudan. Kanske finns det en högre väg att gå. Ett annat förhållningssätt till livets realiteter i stort och smått. Helgelsen som doftar friskt, attraherar och som har lite som en sötma omkring sig. Jag önskar att den dagen jag lämnar det här jordelivet, det är en sån här bild som jag haft när jag sen var yngre, det är att verkligen att man ska bli ihågkommen som en person som verkligen liksom fått växa. Alltså man blir ihågkommen som en gudskvinna som följde Herren, som andra fick ta efter. Det kan ju låta lite, men jag tänker det är väl någonting som vi alla skulle ta efter. Att vi får folk som vill följa oss, som attraheras av våra liv. För att det är något som är friskt. För att det är något som luktar sant. Och det är för oss var och en. Och det är inte för att jag är så bra, utan det är för att liksom, Herren har fått göra sitt verk. Jag har ställt mig i hans ljus och jag vill få vandra med honom. Jag vill att han ska forma mig så att jag blir mer lik honom. Och det är ett projekt som kommer pågå hela mitt liv. Och det kommer inte alltid gå så lätt. Och det kommer bli bakslag. Och jag kommer säkert streta emot. För vissa saker är jag inte alls beredd att ge upp. För så är det ju. Men att liksom, det finns en som hejar på. Som inte ger upp hoppet om oss. Och som fortsätter att tälja och forma. För han har sån stark tilltro till oss var och en. Vi är hans dyrbara ädelstenar. Vi är dyrköpta. Jag tänker också att tro, att växa i tro, hänger ju också starkt ihop med tilltro. Att vi litar, att vi förtröstar på Herren. Det står i Bibeln att tron är grunden för det vi hoppas på. Det ger oss visshet om det vi ännu inte kan se. Vår tro växer när vi lägger vår förtröstan hos Gud. När vi litar på att det han har sagt håller. Att det bär. Och när vi låter ordet, bibelordet, få bära oss. Och när vi låter Guds ord få tala sanning in i våra liv. Och jag tänker att vi är kanske lite som Petrus. Jag tänker på den här bilden när Jesus kommer gåendes på vattnet mot lärjungarna. De sitter i båten och det är storm liksom. Och de är jätteoroliga att gå under. Och så plötsligt så kommer Jesus på vattnet och går mot dem. Och först ser de inte att det är Jesus och så säger de, men det är ju jag. Vi behöver inte vara rädda. Och då säger Petrus, men om det är du Herre, säg till mig att komma till dig på vattnet. Och så säger Jesus det och så börjar Petrus vandra. Och det går bra ända till han kommer fram till Jesus. Och sen blir han påmind om alla dessa vågor som går höga. Och så börjar han sjunka. Jag tänker också att det är en bild av vår tro ibland. Att vi ber till Gud och det bär liksom. Men samtidigt blir vi helt plötsligt påminna om att livets omständigheter, stormarna är så stora och höga. Att vi undrar om det verkligen bär. Om Jesus verkligen bär. Det är så liksom... Förstår ni vad jag menar? Att liksom stormarna känns nästan överväldigande. Och så börjar vi tvivla och så sjunker vi. Men vad gör Jesus då? Han drar upp Petrus. Och det gör han med oss också. Han lämnar oss inte. Och Petrus fortsätter vandra med Herren. Och det är det som är, jag tänker att det är det som på något sätt är svaret. Hur ska vi växa? Ja, vi måste hålla oss nära honom. Och här finns det ju en fantastisk bibelvers i Jeremia 17. Om den mannen som sätter sin lit till Herren och som håller sig nära honom. Och som låter sina rötter få växa och sträcka sig djupare. Och det är Jeremia 17 och 7-8. Välsigna den man som sätter sin lit till Herren. Som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Så vi uppmanas att stanna kvar. Att hålla oss nära honom. Att leva i ordet. Att söka honom även när vi inte kanske uppleva att det är så tydligt eller att han talar så starkt in i våra liv att ändå stå kvar. Men vi som har vandrat ett tag, vi vet att när vi går med Herren så ibland skymmer ju verkligen livets omständigheter, vår tro. Och ibland är det inte så enkelt att tro. Ibland kan vi till och med känna oss övergivna av Gud. Precis som Jesus gjorde där på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så där kan vi ju också uppleva det. När vi utsätts för livsomständigheter som gör det svårt att förstå. Och vi tycker att Gud känns avlägsen. Men i mitt eget liv är det också de stunderna som min tro har fått växa. Och rota sig än mer. När jag har liksom fått möta prövningar. Det är också då jag blivit mycket mer beroende av Gud. Och fått söka honom ännu mer. Och där har mina rötter fått växa. Hur är det då? Ibland kan vi ju känna oss ensamma på vår vandring. Men hörni, mina kära vänner. Vänd dig om och titta omkring er. Vi befinner oss mitt i en stor gemenskap. I församlingen. Och det är också här som vi får växa tillsammans och mogna i tron. Vi är inte utlämnade till oss själva. Utan Gud har ju också haft en tanke med församlingen. Hela idén med att han har gett oss gåvor, det är ju för att vi ska kunna växa och bli fullkomliga. Och mogna. Så här står det i Efesierbrevet 4:11 och framåt. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra de heliga mera fullkomliga och därmed utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Bli fullvuxna och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det här sker mitt i församlingen. Så därför ska vi hålla fast i kärleken och vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stödjer med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det är därför vi alla är så viktiga. En församling kan inte bara bäras av en pastor eller en ungdomsledare. Alla behövs. För Gud har lagt ner sina gåvor i er var och en. Och det är tillsammans som vi får söka Herren men också växa och mogna så att vi ändå blir fullvuxna och når liksom, en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Så därför behöver man inte skämmas när man tänker så här, men jag kanske har den här gåvan, jag kanske skulle kunna göra det här. För det handlar inte så mycket om dig och mig, utan det är Gud som förhärligas och det är dina medsystrar som också växer när du kliver fram och gör det som Gud har lagt ner dig. Så var välsignad i det. Det är gott. Dina gåvor som Gud har lagt ner i dig är inte först och främst för din skull, utan det är för andras skull. För att de ska få växa. Och andras gåvor kommer dig till del så du växer. Visst är det fantastiskt? Och så vill jag bara avsluta med att säga just det som Paulus avrundar med i Romarbrevet 8. Att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Han vädjar för oss. Han ber, liksom, han vill vårt bästa. Han vill att vi ska uppnå liksom, mognad. Det är hans plan, det är hans tanke, det är hans avsikt med oss. Han har gett oss den helige ande som en hjälpare. Vi står inte själva. Vi är mitt i en gemenskap där vi tillsammans liksom, får uppnå och växa till i mognad. Vi lever i ett individualistiskt samhälle så den här bilden kanske ibland är en utmaning för oss. Men det här är något vi gör tillsammans. Den andliga mognaden är vårt allas ansvar. Och vi kan möta på svårighet i våra liv. Men det är ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Oavsett vad vi är med om. Och så här står ju det i slutet av Romarbrevet. Det som jag läste innan. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfå. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken kraft i höjden eller kraft i djupet eller något annat i skapelsen ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Låt oss be. Tack Jesus att det är dig vi lever och finns till Herre. Tack att det är du som skapar växten i våra liv. Jag tackar att vi får ställa våra liv inför dig. Och så får vi be Herre att skapa i oss Gud ett rent hjärta. Ge oss en ny frimodighet Herre. Låt oss få gå den väg du har kallat oss. Den vägen är smal. Den är slingrig. Det är inte alltid så rakt Herre. Men tack för att du har lovat att gå med oss. Att aldrig överge oss eller svika oss Herre. Herre, tack för att du också vädjar för oss att det är ditt mål med våra liv. Att vi ska formas efter din sons avbild, Herre. Så vi blir mer lika dig. Herre, tack för att du har tålamod med oss. Tack att du ständigt jobbar med oss. Att du har sån precision när du liksom formar våra liv för att det ska få bli mer lik dig. Tack att du aldrig ger upp hoppet. Herre, vi faller, vi gör fel. Vi kanske inte vill ge tillträde till dig av allt det som vi bär på här. Men tack för att du är där och du vädjar här för oss. Din ande ber för oss ständigt här. Här nu ber för oss var och en som är här, Herre. Tack för att du längtar efter oss. Tack att du vill se växt och mognad. Tack att du vill göra oss fria att gå den väg du har kallat oss till, Herre. Tack för att du längtar efter växt i våra liv. Tack att du vill ge oss fast föda. Att du vill se en mognad i våra liv som liksom motsvarar den väg vi har gått, Herre. Herre, hjälp oss att vara lojala mot dig och ditt ord. Att lyssna till din röst. Att lyssna efter herdens röst som ropar. Så vi vandrar efter dig, Herre. Herre, kom och gör ditt verk i vår församling. Jag ber också för den som ännu känner sig vilsen i sin gåva. Eller som känner, vad ska jag fylla för plats här? Herre, ges den människan upp. Låt den få känna hur du ger den ett mandat som den inte haft innan. Att verkligen få verka för dig, Herre. Jesus Kristus, tack att du ser med välbehag på oss, Herre. Och för att du älskar var och en. Och att vi är skapade till din avbild. Och att du har sagt att det är gott. Nu lägger vi resten av den här gudstjänsten i dina händer. Kom Herre och gör ditt verk i oss var och en den här dagen. I Jesu namn. Amen.